Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Innan vi drar igång så vill vi säga att vi gör det här avsnittet av podden med hjälp av vår samarbetspartner Krog & Company. Och som ni kanske vet är Krog & Company Jönköpings största nöjesställe med allt från den bästa nattklubben, krogshower till afterwork-quiz på fredagar. Snart är det dessutom dags att boka julbord och det ska ni naturligtvis avnjuta på Krog & Company. Stort tack till Krog & Company för att ni möjliggör det här avsnittet av Vita, Gula, Blå. Hej och varmt välkomna tillbaka till Vita, Gula, Blå. En podcast som följer HV71 av mig, Karl Andersson och Jonas Ragnarsson. Och en Jonas Ragnarsson som jag ser för övrigt är lite gladare än vad han var förra avsnittet där.
Ja, det vet jag inte, tycker du det? Jo, men jag är nog laddad inför dagens avsnitt, tror jag. Men sen vet jag inte om jag är glad. Det är så här, Karl, att vi har nu ramlat in i månaden november.
Ja.
Och de som känner mig vet att då får man hålla sig undan lite ibland, att jag kan vara lite gubbgrinig, för jag tänkte lite så här att skulle november vara en månad i en serietabell så har vi kanske juni, juli, augusti topp tre, men november är plats 12 och kanske möter då januari ett playout och förlorar med 4-0.
Uff, nu går det lite annorlunda i förvägen nu. Jag är bara kvar i november alltså.
Nej, men jag säger så här att oktober är ingen månad, det är ett sjukdomstillstånd brukar jag säga.
Ja, så är det. Så är det faktiskt. Ja. Men vi har ju faktiskt en vinst i ryggen.
Så är det ju, så är det ju.
Så är det. Det är inte alltid vi kan säga det nu efter den.
Hur är det själv, Karl?
Du, det är faktiskt fantastiskt bra. Jag är ju en kille som har lärt mig gilla hösten lite mer. Till skillnad från dig kanske då på senare år. Men när det är alltså slask och blöta löv ute, då är det inte så värst. Jag ser med den godare sidan med lite krispig höstluft och så vidare. Förhoppningsvis lite seglar i ryggen.
Det är bra. Ja, det, sen är det ju faktiskt så att under hösten är det hockeyn drar igång också. Så att på ett sätt vill man ju ha den här årstiden också på ett sätt.
Så är det ju faktiskt. Dagens avsnitt kommer i stort sett bestå av två delar. Jajamän. Där vi först och främst har återigen en gäst. Det rullar på ganska bra med gäster.
Det har vi. Vi har inte så mycket att säga, vi två, så vi får ta hjälp utifrån, oavsett om det är en tuppen, nubben. Eller som idag, då tänker vi att vi ringer upp hockeyanalytiken Simon Brännström.
Mm.
Jobbat i HV71 för i 5-6 säsonger och även då känd från hockeylabbet på Simor eller förra året. Då.
Precis.
Så att vi har bett honom att han ska grotta ner sig ordentligt i HV-siffrorna. Så att vi tar det som ett första segment och sen efter det så tänker jag att vi måste naturligtvis då och igenom det som hände för ett par veckor sedan här när Montén fick kicken och en ny tränare på plats i Johan Lindbom.
Ja, det är onekligen väldigt mycket att prata om och väldigt intressant att få kunna sätta lite statistik på vad vi ser på isen. Lite siffror på vad som faktiskt händer. Det är ju inte alla lag som har den möjligheten att kunna göra det kanske via supporterskap då. Men som sagt, då ska vi prata först med Simon Brännström och sen så kommer vi gå igenom lite avslutande diskussioner om allting som har skett nu då, för det är ju som sagt här hänt väldigt, väldigt mycket de senaste veckorna.
Jajamän, men vi tar väl och ringer upp Simon.
Det låter jättebra.
Ja, men då gör vi så här att vi hälsar välkommen Simon Brännström till podden Vita, Gula, Blå. Hur är läget?
Läget är bra, tycker jag. Hockeysäsongen är igång och efter de här typ första 10-15 matcherna så börjar det bli kul att analysera lite. Innan dess är det lite dåligt med data för att ha något underlag, men nu börjar det bli spännande att se lite saker.
Är det just runt 10-15 omgångar då man kan få lite kött på benen så att säga, eller hur funkar det?
Ja, man skulle kunna säga att prediktionsvärdet, eller alltså framtida utfall, är kanske lättare att se med underliggande siffror nu jämfört med tabellen exempelvis. Så på så sätt så skiljer sig underliggande och tabellen som mest nu. Och då blir det kanske också mest intressant att titta på just nu.
Yes.
Jag tänker så här att när du går igenom alla de här statistikerna, hur stor är liksom felmarginalen brukar det vara? Jag förstår att det är väldigt mycket olika i olika, när man mäter olika moment i spelet, men hur stor felmarginal skulle du säga att det finns?
Tänker du på prediktionen eller på själva datan?
Oj, jag tänker datan kanske mest då.
Ja, men datan är ju AI-taggad liksom, så den själva mekaniken funkar ganska bra nu. Sportlogic som SHL använder kör ju en live-taggning kan man säga som sker under match, som även lagen kan ta del av i pauser och så vidare. Men den kör de om på natten sen, så eventuella fel justeras liksom då. Den har blivit mycket bättre från start, så jag har ganska god tilltro till datan liksom.
Mm. Intressant. Och vad som är väldigt intressant också innan vi kommer in på just fallet HV71 och statistiskt sett och så vidare. Skulle du vara intresserad av att prata om hur du kom in i hela den här businessen? Hur hittade du dig i vägen till analytiker och så vidare?
Jag hamnade nog här som många andra, skulle jag säga, att man hade ett hockeyintresse från början. Sen började man läsa statistikbloggar som det boomade väl där runt 2014-2015 kanske. Från USA då framförallt. Så började man läsa dem och sen började man intressera sig för att kunna implementera det på svensk hockey. Då fanns ju knappt ingen data, så då var det mycket handknacka, sitta och kolla på matcher själv och tagga själv liksom. Och försöka komma fram med några form av slutsatser från det.
Det låter som ett ganska gediget arbete tidsmässigt, tänker jag.
Ja, men det var det. Alltså, detta var 2015 då kanske. 2016 var ju första året som jag tillsammans med min kollega Per jobbade tillsammans med HV71 då. Och då fanns det ju inte Sportlogic, utan då satt vi ju varje match, eller efter varje match, och taggade alla matcher själva. Så det tog ju mycket tid liksom. Absolut.
Behövde ni spela in matcherna eller var det ändå så pass att ni kunde följa under realtid?
Nej, vi fick videofiler som lagen hade tillgång till då, som vi kunde sitta i efterhand och pausa. Så det var nästan omöjligt, skulle jag säga, att göra det live. Man var tvungen att pausa och titta om i vissa fall och sådär också.
Men du sa runt 2015-2016, va?
Ja, exakt. Det var väl då jag började intressera för mig. Och sen hörde jag mig till Johan Hult under sommaren 2016. Tror jag, eller om det var våren 2016 där. Och sen hade vi ett möte inför säsongen och sen började vi samarbeta det året.
Då blev det guld i stort sett första året där, 2017.
Ja, exakt. Det blev guld direkt första året där.
Analysfaktorn.
Den var väl marginell. Nej, men det som var kul var ju att vi såg ju redan under hösten att underliggande siffror var jättebra. Laget gick ju så där och det fanns ju som en viss tveksamhet i föreningen, märkte vi, att den här truppen räcker till. Men vi kunde ju se att de siffrorna som vi såg var ju på rekordhöga nivåer om man jämför med NHL och sådär.
Om du skulle kunna specificera vilka siffror det är där du pratar om?
Ja, men då var det ju mycket. Då jobbade man i stort sett bara med core, så vi hade ju egentligen bara skottrelaterade data kan man säga som vi fick från SHL då. Så då jobbar man mycket med skott och tittar på course, är ju egentligen det är skottförsök, liksom alla skottförsök framåt.
Mm, mm.
Egentligen en proxy kan man säga, eller ändå ett annat mått för puck possession, alltså puckinnehav. Vilket man har sett korrelera väl med framtida framgång då. Och då låg ju HV på, om jag minns rätt, så låg den på över 60% under hösten, vilket var liksom...
Det måste ha varit bäst i klassen, va, eller? Tänker jag.
Det är överlägset bäst i SHL det året.
Wow.
Och vi såg ju så här rekordnoteringar på en säsong i NHL, var väl kanske 55 liksom. Så, där. Så vi kände ju att det fanns ju liksom mycket bra. Sen fick de inte ut så mycket, det var lite trubbigt och sådär. Och de hittade inte riktigt rätt på målbacksidan heller innan nyår. Men det var rätt häftigt att kunna se det så pass tidigt, att laget såg ändå bra ut och att det fanns en möjlighet här. Inte att vi kanske trodde att de skulle vinna, men att det fanns en möjlighet att gå långt. Helt klart.
Men då tänker jag lite där när ni satt där då som analytiker. Hur presenterar ni det här? Jag tänker att ni skalar bort mycket för att presentera 2-3 punkter då för sportchef, tränare. Eller jag menar, ni har så mycket data att jobba med. Hur funkar det? Vad är det de vill ha reda på rent krasst?
Ja, men det var väl lite av en process kan man säga. Eftersom vi var nya på jobbet då. Så vi fick också lära oss lite hur mycket vi skulle ha med och vad vi skulle skala bort. Vi jobbade ju med matchrapporter där. Så de fick information efter varje match från oss under den här femårstiden som det blev tillsammans. Vilket de vande ju så det vid den informationen. Så för den delen var ganska enkel för dem att ta till sig.
Ja, just det.
Men sen hade vi ju liksom möten då på plats som var lite mer djupgående. Och där fick man kanske vara lite mer noga med vad man ville dela med sig. Och vissa saker är ganska lätt att feltolka också.
Ja, att du övertolkar siffrorna menar du eller?
Ja, exakt. Det finns vissa siffror som kan se. Tittar man exempelvis på kort sikt så kollar man på, ja men tar man exempelvis som ett löjligt exempel som en powerplay procent på kort sikt liksom. Det säger ju egentligen ingenting om hur det kommer gå i framtiden. Det säger bara att du har gjort mål så här x antal gånger på ett powerplay. Men börjar man att försöka analysera det framåt så blir det lätt att man drar felaktiga slutsatser. Så det gäller för oss att liksom reda ut de siffrorna och visa det som verkligen betyder någonting.
Ja, det var väl först då egentligen man började prata om det här med underliggande siffror. Det var väl vid den tiden. Var det många spelare som var nyfikna på det här och ville ha lite individuell återkoppling på siffror? Och så här, eller tyckte man det var lite jumbo-mumbo?
Ja, det är väldigt olika. Eller det var det då i alla fall. Vi hade ingen direkt kontakt med spelarna överhuvudtaget. Utan ville de veta så fick de det genom tränarstaben. Men jag vet att Lillis, när han var head coach, använde en hel del av detta för att visa spelarna vad de skulle kunna förbättra sig på.
Bara en snabb fråga kanske. Hur kom du i kontakt med C-more så här då, tänkte jag också?
C-more har ju kört ett program som heter Hockeylabbet. Det är väl 4 eller 5 års tid, gissar jag på. Mm. Och när Erik, som var min föregångare där, blev uppraggad av Färjestad av Rickard Wallin, så behövde de en ny. Och då hörde de av sig till mig. Det finns ju inte jättemånga i den här branschen som sysslar med detta och som kanske är lite publika. Liksom. Så det var inte superkonstigt att de hörde av sig till mig. Och för mig var det ju helt nytt att vara med i tv, så jag tyckte det var väldigt kul utmaning att ta.
Det var ju en av förra säsongens highlights. Det var ju den dagen det kom ett nytt hockey i labbet.
Ja, tyvärr har det ju varit en nedgående trend i antalet program per år. Vi gjorde ju 8 stycken mitt första år, så gjorde vi 3 förra året. Så man kände ju liksom lite att det här, och nu blir det ju liksom inga fler. Mm. Så det var ju en tråkig trend på det sättet.
Okay.
Men personligen tyckte jag att det var väldigt kul och utmanande.
Men jag tycker det är jättekonstigt att det borde finnas ett intresse för så. Alltså visst, det är ju nördigt på ett sätt, men det är ändå förklarande om man får en liten annan inblick i det, tycker jag. Så att det,
ja, speciellt när det kommer i form av ett tv-program då. Alltså, ja, speciellt, det känns som en väldigt untapped market, men det satsar kanske inte då.
Nej, men sen var det kanske inte heller att det var ju folk som tittade på det, så jag tror inte det var, de var missnöjda med kvaliteten eller hur det nådde ut, utan det handlar ju mer om att de har ut sina kraftiga budgetnedskärningar när det gäller allting. Liksom. Så, så det var kanske inte jättekonstigt att de väljer att lägga ner ett sånt program. Det tycker jag nog inte.
Vi ska grotta ner oss lite i HV71 säsongen so far. HV ligger sist i tabellen. Jag antar att de siffrorna du presenterar nu inte kommer vara några glädjekalkyler direkt. Men jag tänker att vi kanske specificerar oss på 3-4 områden, så att om du har något där du vill börja med så är det varsågod.
Ja, jag kan väl kanske ta fram det som man kanske ska vara mest orolig för egentligen först, för att peka på lite vad som skiljer den här säsongen gentemot förra. Som vi alla vet var en tuff säsong för laget, men det fanns ändå en grundtrygghet i defensiven där. Jag gör ju, för att förenkla lite, så gör jag ranking i olika kategorier. Alltså defensiv ranking 1-14 exempelvis. Så det är baserat på ett gäng underliggande faktorer då. Så har jag ranking på offensiv, defensiv, målvakter, powerplay, boxplay exempelvis. Och det man kunde se förra året var att defensiven var fortfarande väldigt bra. De har rankat 3 i min ranking i defensiven. Och där ligger lag 11 i år.
Ja.
Och då kanske man tycker så här, ja, men det kanske beror på att man har satsat lite mer på offensiven och därmed gett upp lite defensivt. Men tvärtemot så ser defensiven sämre ut i år än förra året. Så där är HV på plats 14 av 14 möjliga lag i offensiva.
Okej. Det var inte jättebäst.
Nej, 11 och 14. Det...
Nej, och man kan väl säga så här. Defensiven har ju varit, ända sedan jag började med detta, så har ju varit HVs absolut starka punkt. Framförallt de tre första åren där från 2017 och framåt så var de ju topp i ligan varje år i den kategorin. Och det berodde ju främst på att de släppte till väldigt ofarliga lägen i snitt. De är bra på att hålla liksom slott och så vidare.
Är det där klassiskt man pratar att hålla dem på utsidan eller?
Ja, exakt. Man kan säga så här. Man kan ju vara bra på det och sen kan man släppa väldigt mycket skott och summan blir ju då kanske att det blir rätt mycket förväntade mål emot ändå. Men HVs styrka har ju varit att man har släppt till ganska lite skott och från ganska ofarliga områden. Men nu har man liksom tappat den ena delen där lite, att man släpper mycket farliga lägen i snitt och det gör ju det tuffare för målvakterna varje match också.
Och då tänker jag farligt område där vi lite slarvigt pratar om slottet då.
Ja, exakt. Men det är också det som är inne i den här modellen är också vilken typ av passningar som föregår skottet. Om målvakten är skymd, hur målvakten är placerad. Så det är många andra faktorer än bara liksom själva platsen på skottet. Då. Så det är ofta är det liksom ett mått på att man kanske släpper till fler rushes emot. Alltså 2-1 eller 3-2. Men också att man släpper in dem i slottet mer också, absolut.
Och det var defensivt, det offensiva sa du, var det jumboplats där sa du eller?
Ja, det är jumboplats. Där räddas vi väldigt mycket av att vi har varit väldigt effektiva på de lägena vi fått. Nu hör ni att jag säger vi här fortfarande. Ja, det är helt okej. Man har sina år här i klubben.
Jag gissar väl att det kanske har lite med att göra med den här kända statistiken som kommit upp en del på Simon att vi är minst mängd tid i offensiv zon, gissar jag va?
Ja, ganska, det är ju rätt stor skillnad. Det är säkert runt 5 minuter för HV nu i offensiv zon tid. Jag tror att de topplagen ligger på runt 8 per match då.
Mm.
Så det är ju procentuellt är det väldigt stor skillnad.
Och likadant, vad har du defensiv tid där då på HV i egen zon? Har du det också eller?
Ja, det har jag nog inte riktigt i huvudet, men det är nästan motsatsförhållande där.
Okay.
Att det är mycket tid i egen zon. De måste vara ganska snabba på att få ut pucken, så det kanske inte är så mycket puckinnehav i egen zon. Utan så, ja, det är nog lite samma, fast tvärtom om man säger så.
Ja. Men offensiva där, då tänker jag att då rangordnar man lite och kallar det för ofarliga skott, då, om det kommer skott långt utifrån, eller?
Ja, exakt. Det gör man ju. Alltså expected goals som vi använder mycket i analytics så är ju baserat egentligen på hur många skott du tar och hur farliga lägen du får i genomsnitt. Det är de två parametrarna som är i. Och som jag sa innan så har ju HVs styrka varit att man har hållit ner volymen, antal skott emot sig och hur farliga lägen har varit. Nu är volymen ungefär densamma, men lägena som släpps till är farligare. Och när det gäller offensiven så har HVs nackdel varit nästan tvärtom. Vi har alltid skjutit väldigt mycket, men från ganska dåliga positioner.
Men det stämmer lite med det ögontestet man har själv tycker jag när man har suttit och tittat i höst. Att det släpps mycket farliga lägen just i det här området framför mål. Och att det ändå har mycket avslut framåt, men att de känns ganska ofarliga. Alltså det är mycket så här slöskott från kant och liksom det är ingen den där klassiska trafiken för förmodligen ganska lätt för motståndarens backar och målvakt att boxa ut dem på något sätt.
Ja, och till och med även när man kommit in och liksom kunna få lite rulle på motståndarna så blir det ändå något halvhafsigt skott från kanske någon utav hörnorna och sådär. Precis som du säger då.
Ja, men det är för mig lite förvånande att man har liksom släppt till så pass mycket lägen och kanske inte fått... Jag förstår om man ger upp lite defensiv för att skapa mer offensiv om man säger så, att man chansar lite mer i vissa lägen. Då borde det betyda också att man skapar fler lägen och bättre lägen. Men det har inte blivit så alls. Det är det som är lite oroväckande. Utan när den ena parametern bara blir sämre och den andra inte blir bättre, då finns det liksom ingen uppsida med det.
Nej, då blir det ju helt ohållbart över tid då.
Ja, det blir det. Det sätter ju väldigt stort tryck på målvakterna och presterar väldigt... på hög nivå varje kväll.
Ja. Det var defensiven och offensiven. Och har vi något mer i svarta lådan?
En tredje.
Ja, det är en sorgbarnet som jag tycker har varit för HV sista, ja, det är många, många år nu, det är ju målvaktssidan. Ortio, enligt den data som jag har, är ju en målvakt som ligger på genomsnitt, genomsnittsprestation. Har gjort så egentligen alla år, även de åren när han blev i Skellefteå innan han var, kom till HV då. Han var väl en sväng utomlands däremellan.
Ja.
Och vi har haft, vi har egentligen inte hittat någon klockren träff på målvaktssidan där.
Vad har vi haft nu? Så vi tar efter guldåret, 17. Vad har det varit efter där? Vi har haft...
Gunnarsson har ju varit konstant kan man säga. Gunnarssons siffror har ju aldrig varit bra.
Nej.
Sen hade vi Hugo och Ingen stod väl också till en match det här året efter.
Mm, ja, precis.
Filip Larsson var ju lite mer up and coming då. Vilket kanske inte heller står supermycket.
Gör det väldigt, väldigt, väldigt bra i Leksand nu.
Ja, fantastiska siffror. Fantastiska underliggande målarsiffror också. Måste jag säga. Okay. Det är kul att se. Det är synd att han kanske inte står i det laget som man tycker att han borde.
Nej, ja, precis. Sen har vi haft PV också och vi ska se Felix Sandström också för den delen.
Det stämmer.
Men alla de här målvakter vi nämner nu, landar de in på ungefär samma siffra då?
Gunnarsson har nästan alltid presterat lite under genomsnitt. Och när jag säger genomsnitt så menar jag alltså att då räknar man in både första och andra målvakter i ligan. Och den första målvakt vill man kanske ha, han vill man egentligen ska kanske rädda kanske 1% enhet mer än genomsnittet. Om man vill ha någon som första målvakt så att säga.
Yeah.
Man vill ändå inte ha en... Det är okej att ha en andra målvakt som kanske presterar lite sämre om han står ett antal färre matcher också. Ja, men som Ortio ligger ju precis på genomsnitt eller strax under. Det som är lite lurigt med honom är att hans insatser är ju väldigt hög varians på. Han gör ju många matcher där han är jättebra. Och det är lätt att man kommer ihåg de matcherna. Exempelvis de här sista 10 matcherna eller 12 matcherna förra säsongen. Som räddar kvar klubben.
Ja, där var det ju helt sjukt. Jag vet inte vad han kan ha haft räddningsprocent sista 12 matcherna. Måste ha varit på 95, 96, 97 någonting.
Ja, han räddade 4% fler skott under den perioden när man gjorde tidigare det samma år.
Otroligt.
Så man måste ju också se på det lite nyktert och inse att hans prestation fram till den omgången är också en anledning till att vi ligger där vi ligger.
Ja, mm.
Om man tänker och kollar lite kanske då kring, det var ju såklart väldigt positivt den andra halvan året vi gjorde, men om man kollar liksom lite längre tillbaka på vad som till synes kanske var då en väldigt bra målvaktsinsats, så var det kanske Linus Söderström då just guldåret, men var det en genomgripande bra säsong av Söderström, eller liksom backa statistiken upp det?
Ja, det tycker jag att det gör faktiskt. Däremot så var det ju... Det var lite svårt att avgöra för att han stod ganska få matcher fram till juluppehållet där. Stod han rätt få matcher. Så det fanns inte supermycket data egentligen på honom fram tills dess. Men när vi började kunna samla in lite fler data, när han fick en 10-15 matcher under bältet där, så såg man att det här finns en enorm potential. Det var ju lite osäkert, han var ju väldigt ung. Ja, han har ju sin historik liksom, så det var ju lite osäkert med honom där, men man insåg ju länge säsongen går att det här är något unikt, och det tycker jag att man har sett när han har kommit tillbaka också nu till Skellefteå, att det finns en uppsida med honom som är enorm.
Lite skadebekymmer tyvärr genom åren där, men jag har en liten önskan där att han står i HV71 nästa säsong faktiskt.
Ja, du lär inte få betala lite om du ska
hitta honom. Nej, så är det. Men... det är värt att lägga de pengarna i så fall på en målvakt med tanke på vad vi pratar om nu.
Ja, verkligen. Om man kollar lite på den här rankingen som jag gör och kollar de sista 6 åren, så har vi inte varit bättre än 9 över en hel säsong. Och då är det både första och andra målvakt som räknas in i måttet. Så det är ju ett genomgående problem, och jag känner ju William väl, vår gamla målvaktstränare, och liksom, han är superambitiös, så jag vill liksom inte lägga någonting på honom, men det har ju gått i någonting som har gått lite galet här i rekrytering eller hur man nu har tänkt. Det har också varit en stor anledning till att vi har letat med gjort sista 5-6 åren.
Ja, vem är det, vad har du nu statistiskt bäste målvakt i, är det Malmö, din i Malmö eller?
Målvaktsnivå har jag inte någon, jag har inte den exakt framför mig här nu, men däremot så ser jag att Luleå är i alla fall etta i den här rankingen, men då är det båda målvakterna. Så Luleå etta, Malmö tvåa, Färjestad trea i den rankingen, ja, som jag har.
Mm.
Vi pratar ju mycket här, vi pratar ju kanske ett halvt mål per match extra som de här målvakterna räddar kontra. Nu har inte Olstio varit särskilt, han har varit ganska bra i år jämfört med hans historiska snitt. Däremot hade ju Brattström väldigt tungt om matchen om han har stått, så han har blivit lite neddragen av det snittet då.
Minst sagt. Ja, vi fick ju lite av allting här, Jonas. Ja, vi fick ju negativt på försvar, anfall och så målvakt.
Har vi en ja, men jag tänkte en negativ sak till, eller är vi färdiga med det?
Finns någon? Ja.
Är ni redo för det?
Ja, vi är redo. Vi är luttrade.
Ja, men med boxplay ser väl ganska mediokert ut. Bättre än förra året. Förra året var det ju riktigt katastrof. Både underliggande och absoluta siffror. I år är väl... har jag haft lite, vad ska man säga, lite oflax kanske. Släppt in lite målen på vad man egentligen kan förvänta sig med det försvaret som har funnits. Men jag har dem som 11 i boxplay. PP är lite bättre faktiskt. 7 i ligan. Men det finns ju lite andra orosmoment som jag vet inte om ni har varit inne på. Det verkar ju inte riktigt klicka helt med, ja, men exempelvis med Tedemby som får spela fortfarande väldigt mycket.
Precis.
Nu fick han väl inte göra det efter tränarbytet. Han spelade inte PP förra matchen. Men... Mm. Vi har haft en liten take på det där. Ja, jag vet inte var man landar där. Jag tycker att han har säkert många fördelar, men han ska inte spela i powerplay.
Nej, jag har tre mål och första sist på honom, sista 230 minuterna i PP.
Ja, jag tror det var någonting i slutet av förra året och i år eller den här säsongen, så var det en timme utan att han var inne på något mål framåt i powerplay.
Ja, just det. Ja, det stämmer.
Lite konstiga positioner han har satt sig också. Jag tänker framför mål och så här. Och, ja,
ja det, men det känner... Nu får du hjälpa mig lite, Simon, här. Men jag tycker att de spelarna HV har, att det borde få ett väl fungerande powerplay också. Att det finns lite individuella skills och... Inbillar mig också lite boxplay också, att det finns spelartyper som borde kunna sätta upp en bra box.
Ja, men det, jag håller med. Det håller jag med. Jag såg en annan med i powerplay där, det är ju Andrea Pettersson. Han har gjort 4 poäng tror jag i PP. Första och andra assist och mål på 160 minuter.
Det är den som räddade upp PP på egen hand.
Ja, det är det verkligen.
Man har gjort 5 mål eller 6 mål i PP.
Ja, exakt. Han har varit het, riktigt het framför kassan där. Men det är lite, jag tycker att det känns konstigt om han används på fel sätt eller vad det är som gör. Han, alltså de här som är riktigt bra i ligan, ta Karlqvist eller... Ja, historiskt då Lash eller Pudas eller Jonathan Jonsson i Sark liksom, som är riktigt bra. De gör 3 gånger så mycket poäng som André gör i powerplay.
Mm. Jag tänkte återvända till att, vad sa du, boxplay? Så någonting, har det varit svagt över tid också? Eller vad hade vi där, om vi räknar från guldåret? Eller har det varit upp och ner lite där?
Ja, men det har varit helt okej skulle jag säga, innan förra året då som var en katastrof. Så har det ändå varit, helt okej, men det har liksom ändå inte gått i linje med defensiven 5-5 som har varit liksom topp i klassen många år. Så kanske boxplay har varit mer mittenläge på. Ja. Så det går liksom inte riktigt hand i hand där. Så är det ju med powerplay och anfallsspel 5-5 också. Det är liksom inte riktigt någon hög korrelation mellan de där två spelformerna.
Jag tänker så här sen, Simon, det är ju såklart, det är väldigt många saker då, och de absolut största grejerna som vi pratar om, de går ju väldigt dåligt som vi tydligt ser både på isen och oss statistiskt sett. Men finns det någonting i dina anteckningar där som är positivt? Vad är den största positiva grejen som man skulle kunna ta med sig nu då?
Ge oss någonting nu, Simon, kom igen.
Ja, men jag har jättesvårt att hitta något spelmässigt som är, det enda som jag känner är att jag tycker ju spontant själv att det känns bra med Limbo Min, för han har en historik av att kunna sätta ett bra försvarsspel, och försvarsspelet är ju det som är största problemet nu.
Mm.
Limbo är ju, när han fick gå, jag kommer ihåg när han fick gå 2018, så var ju vi väldigt mycket emot det, för vi tyckte inte riktigt att det låg på honom, utan det var andra saker som gjorde att det gick som det gick då. Mm. Han är ju en tränare som är ganska, vad ska man säga, riskavärt. Han är ju inte så sugen på att ta massa risker, utan vill egentligen spela med ganska stora marginaler och sätta ett bra försvarsspel. Och det tror jag är ganska nyttigt nu. Så det är väl typ det jag känner som är det positiva, att det finns ju en himla potential att göra någonting bättre av detta än det som gjorts, i alla fall försvarsmässigt. Sen är man ju orolig för truppen liksom. Och tittar man på spelare, så de som kanske inte har presterat på den nivån som man ville, typ i Isak Brännström kanske, så ser man ju ändå i underliggande siffror att det ser superbra ut liksom. Han kommer till mer lägen än han gjorde förra året. Han tar fler skott, han tar mer ansvar i bara pucken in i anfallszon. Han gör mycket saker bättre i år än han gjorde förra året. Men outputen, alltså, han kanske inte har gjort lika mycket poäng då som han har gjort tidigare. Men där finns det åtminstone en kapacitet och en förmåga som finns kvar.
Ja, för jag tycker han har försvunnit lite de sista 5-6 matcherna. Sen tycker jag han var otroligt bra egentligen första 3 hemmamatcherna. Tillsammans med Borgström och André. Det kändes som att där hade de ju istid i anfallszon varenda bytte. Och där kände jag mig, jag var liksom nästan spralligt glad och mässade Karl att, har du sett vilken första lina vi har? Och sen kommer ju verkligheten.
Ja, men jag håller verkligen med om det ni säger. Men kollar man på siffrorna nu och deras line tillsammans, så är de inne på fler chanser bakåt än framåt. Mm. Och det är ju inte gott nog för den linan liksom. De ska ju verkligen ligga i anfallszon mycket mer än de är i egen zon liksom.
Jag får se lite vad Shore innebär där då i den kedjan där, om det kommer bli den här ledande första linan igen då.
Ja, precis.
Ja, men jag tänkte med Limbom där då, intressant. Du vet vad det är han säger, vad han har genomgång, att det är bara play it simple boys.
Ja, det kan jag tänka mig.
Det är hans ledord. Ja, ja. Det brukar jag höra sådär.
Nej, men jag tror som sagt att det är kanske det som behövs nu. Det är inte alls omöjligt. Sen är det ju så här, han är inte någon tränare som det kanske är så här på sikt är jättebra för typ unga spelare som Fiske Mölgård, får kanske inte supermycket förtroende liksom, och sådana saker. Men det som behövs nu är ju en trygghet och en defensiv stabilitet, det tror jag.
Det känns väl egentligen som exakt samma läge förra året, bara att nu kom han in 25 matcher tidigare.
Ja, men förra året så satt grunderna mycket bättre alltså, när han kom in.
Det var så?
Det är faktiskt stor skillnad skulle jag säga. Det har ändå Samuelsson som har jobbat med laget under en längre tid liksom, och han är också duktig på de grejerna. Så det finns mycket mer jobb att göra nu, men å andra sidan finns det mer tid att göra jobbet på. Så ena kanske tar ut det andra. Men jag tycker att det är två rätt olika lägen. Det får jag ändå säga. Jag är definitivt mer orolig på ett sätt i år. Förra året så såg det visserligen helt omöjligt ut, och undvika kval såg nästan omöjligt ut. Men nu ser man ju i stora hela att spelet inte funkar alls. Så då blir man ju lite mer orolig. Så.
Nu har det visserligen bara gått 3 matcher med Limbo. Eller är det 4? 3 eller 4?
3 va? Eller?
Ja, väldigt 3, få matcher ja. Som helst. Men det kanske inte finns så mycket statistik att gå igenom just det. Men vad kan man säga? Ser du några skillnader hittills på Montén HV och kanske Limbom HV som kommit in mer nu? För vad vi kanske vill säga, att det ser lite tydligare ut, lite mer tydliga linjer som man vill göra med spelet, och spelarna verkar också lite mer nöjda med det. Men vad kan du säga om det? Vad ser du?
Jag ser inte så mycket faktiskt än så länge. Dels är det ju som du säger, det är alldeles få matcher för att göra någon slutsats om det. Men de siffrorna som är ju inte direkt att det är inte så att de har släppt till massa mindre chanser eller så under de här 3 matcherna, utan det har varit ganska likt det andra som tidigare i år. Så det är svårt att säga. Det är nästan en fråga som man får ta efter 10-15 matcher till och göra en utvärdering och se vad som har hänt. Jag tror definitivt att det kommer hända grejer, men ja, men sen kan det vara andra saker som energi och sånt som blir annorlunda när man byter tränare. Det brukar ju ha en kortsiktig effekt på det sättet liksom.
Vi får hoppas att den där tiden han får då överväger den korta tiden förra året, att resultatet, ja, Jag tar en 12:e plats nu.
Ja, det gör man ju. Jag tar också ett väldigt, väldigt, väldigt välpassat landslagsuppehåll nu också.
Ja, jo, men, ja, men ja, det, jag är helt inne på samma. Det känns som att det blir en väldigt lång väg att vandra. Men jag är generellt ganska orolig för laget och truppen och hur man har byggt det här laget. Det måste jag ändå säga.
Det här avsnittet gör vi i samarbete med Krog & Company. Och vad passar inte bättre än att samla ihop kompisgänget, boka ett bord och kolla nästa HV-match på Krog & Company. Hockey och mat tillsammans med bästa vänner är en svårslagen kombination. Så gå in på krogochcompany.se redan idag och boka er plats.
Ja, Simon, då har vi pratat ganska mycket om lagets prestationer i helhet, både historiskt och nutida. Men vi var ju inne lite på Brännström och Pettersson där med individuella prestationer. Finns det något mer som du kan ta upp statistikmässigt som är anmärkningsvärt? Sämre spelare och bättre spelare statistiskt sett?
Om vi ska vara på lite positiva spåret så kan vi ju kolla på Oskar Ståhl Lirenäs exempelvis.
Mm, mm.
Han är lite av en André Light.
Wow.
Han är mycket mer en avslutare än André. Om man kollar Andrés underliggande siffror så är han ju framförallt en passningsspelare.
Mm.
Och gör mycket poäng med mycket assist så att säga. Men Stålirene ser också väldigt fin ut. Tar också ganska mycket ansvar när det gäller att transportera pucken från egen zon och kommer till bra lägen i sitt. Där finns det någon uppsida. Det känns som att han kanske inte riktigt har hittat någon radarpartner än heller riktigt.
Nej, jag tänker så här, såklart det är väldigt naivt att bara titta på poängen, för han har ju inte gjort jättemycket poäng, men det är ju ändå positivt att hans underliggande då visar på att han har potentialen.
Ja, han är ändå topp 20% i ligan i 5-5 i poänggörande i alla fall. Det är okej, men däremot så är det väl som vanligt när man börjar irritera sig på att stjärnforward kör för lite poäng, så är det ofta att de inte gör tillräckligt mycket poäng i powerplay. Det är väl lite så. Som André exempelvis är ju topp 3 i ligan i poäng per spelad minut 5-5. Mm. Men han gör ju typ inga poäng i powerplay, så totalen kanske blir lite för skral ändå.
Nej, det har vi ju gått igenom lite också, kanske problemen ibland med powerplay och...
Ja, men som du säger med Stålinus, så tycker han ser riktigt bra ut och har inte riktigt fått betalt för det jobbet han har gjort riktigt poängmässigt, och kanske inte, nu vet jag inte hans speltid riktigt, men jag vill ha upp honom ett snäpp till där i både hierarkin och istid.
Ja, men det köper jag absolut. Jag har ju typ som Lentz exempelvis, som spelar bra mycket mer istid, som jag tycker ser ganska iskall ut. I alla fall 5-5. Han har ju varit väldigt bra i framkassen i PP som vi var inne på, men i övriga spelet så ser det ju ingenting som ser kul ut där.
Men då ger vi en extra blomma till Oskar Ståhl Lirenäs. Är det André Pettersson och Isak Brännström där också i toppen, eller är det två andra, eller något mer namn där?
Ja, men jag vill nog ändå lyfta Fiske Mölgaard, tror jag.
Oj,
kanske en av få forwards i truppen som har fina defensiva siffror.
Wow, okej. Annars har vi varit lite mer kritiska. Alltså, det blir en väldigt lång fjolårssäsong för honom. Vi pratade lite med Dubben som sa att det var en tuff säsong. Han har kommit in sent i träning och så här. Men det var ju väldigt förvånande att han är så då. Så pass bra.
Ja, han är topp i ligan på både försvara slottet mot passningar och med målchanser generellt emot. Ligger han topp i ligan nu. Det är inte så mycket offensiv output, men det är kanske inte så konstigt. Jag såg att de hade typ 11% offensiva zonstarter eller någonting. Det är otroligt lite.
Och det är väl generellt sett för en fjärde lina då? Över tid också då? Nej, vi har ändå sagt så här. Vi sa ju det innan Shore kom in, att varför spelar de inte Mölgaard i en andra lina? Jag tog och testade honom några matcher, för man ser ju ändå att det finns skills. Men det verkar som att han var fast, och nu kommer Shore in där, så att han är väl tredje, fjärde center till slut ändå.
Ja, men sen är det ju så med unga spelare också, att prestationen går ju ganska mycket upp och ner. Men det som är så fint med att ha unga spelare är att du kan få en sjuk utveckling under en säsong. Det får du ju liksom inte av en 26-åring som du. Han är ju vad han är liksom.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I stort sett.
Ja.
Men alltså en 18-åring kan ju gå från ganska liksom medelmått till dominant på ett halvår. Så man behöver ju några sådana. Man behöver ju ett par sådana, skulle jag säga, i ett A-lag som har möjlighet att utvecklas så.
Han hade väl lite den utvecklingen förra året där när han fick spela andra center vid jul 9 och där någonting. Jag undrar vad det var för dansk som kom in där som 17-åring som spelade som har spelat seniorhockey sen han föddes typ. Det var imponerande att se.
Mm. Ja, håller med. Det är väl ja, det är de som är de på backsidan så ser Nordella siffror bra ut tycker jag. Okay. I alla fall offensiva i de offensiva bitarna ser han väldigt fin ut.
Är det 5-5 eller powerplay specifikt då?
5-5.
Strålman, vad har vi på Strålman?
Han ser också väldigt stabil ut.
Yeah.
Han är också en av få som tar riktigt mycket ansvar för att ta ut pucken i egen zon på kontrollerat sätt. Och vi är ju det laget i ligan som spelar mest sarg ut eller flipp ut. Så det är viktigt att ha honom där som tar lite ansvar för det. För det är typ ingen annan som gör det.
Alltså det är bara Strålman där då.
Ja, det skulle jag nog säga. Alltså, Kaski är ganska bra när han gör det, men han gör det väldigt sällan.
Mm.
Och ja. De andra typ gör det, men Malachi gör det inte. Sjöholm gör det typ inte.
Mm.
Så det är viktigt att ha några sådana gubbar. Det är liksom en liten trend i laget också, att backarna tar mindre ansvar på utgångar i egen zon det här året jämfört med tidigare år. Jag vet inte om det är en taktisk tanke eller om det är kvaliteten på spelarna. Det vet jag inte riktigt, men det är i alla fall så.
Det känns som en väldigt stor anledning till att vi kanske fastnar väldigt mycket i defensiv zon. Då, att istiden ökar väldigt mycket just när vi är i defensiv zon.
Ja, så är det. Klippar man ut puckarna så blir det ofta 50-50 lägen och då blir man av med den ganska ofta. Men det är också kontrollerade utgångar är ju också lika med högre andel kontrollerade ingångar och mer tidig anfallszon, så det blir ju liksom kaka på kaka effekter lite.
Det var ju lite mindre charmerande siffror där, men om vi fortsätter att gå in lite mer på spelare som underpresterat då, har du någonting mer där?
Sjöholm är väl kanske den som är tydligast. Det är väldigt svårt att veta med honom för att han har ju spelat med Malach. Det är mest tror jag, om Malach, det har väl kanske sämst i laget tror jag.
Mm. Det känns nog rimligt om man har sitt ögontest till det.
Ja, det är om man ser så. Jag la ut på Twitter en radar på honom. Den går ju knappt utanför den här innersta mittcirkeln. Liksom. Så då är man ju alltså botten 90% på i stort sett alla de KPI:erna som jag tycker är intressanta att kolla på en back.
Mm.
Och det är klart att Sjöholm skadas lite av det. Kollar man på hans radar från förra året så är den ju fin. Liksom. Den är ju, då ser man ju liksom att ja, här finns det en spelare som har potential och kan vara ledande. Kanske till och med ledande back, vilket många tror jag trodde också.
Vi stod här i ett införavsnitt i somras. Ja, men han var ju så fin efter han kom tillbaka från utlåningen där förra säsongen och växte ju under hela våren sen. Alltså han var ju grym sista 10-12 matcherna. Han var ju liksom försvarsgeneral helt plötsligt. Och då är man så naiv att man tror att när de slutar ska de sen börja säsongen efter. Jag vet inte, man är väl snett på det där då.
Ja, men jag tror vi räddas ändå lite av det, just det som Simon säger. Att man vet ju inte riktigt det med att han spelar med Malach och det här. Men vi får ju testa liksom lite utan nu.
Men sen är ju Sjöholm är ju inte någon. Han ska inte heller vara den spelande backen. Liksom. Det är ju ganska tydligt även förra året liksom, att han var ju väldigt bra på alla de defensiva grejerna och sen kanske han överlät liksom uppspelsfasen till sin backpartner. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg om han spelade mycket med André förra året.
Ja, det var det.
Oh.
Så då kanske man får, då får man ju en annan. Ska man då själv börja ta ansvar för de grejerna? Då blir man ju en helt annan spelare som man egentligen kanske inte är. Då kan det bli ganska tufft tror jag, för en ung spelare.
Ja, nej, det är som säger det. Men det backparet har ju haft riktigt, riktigt jobbigt med Malachti Sjöholm. Det har ju varit, jag vet inte hur mycket speltid det kommer bli för Malachti framöver här nu. Det känns väl kanske som han har rätt långt ner i hierarkin.
Mm. Jag vet att hur ni känner med truppbygget generellt. Det är ju extremt mycket som spelare som inte är från Sverige.
Lite rutin, SHL-rutin.
Ja, ja, absolut. Absolut är det ju. Men jag tänker liksom, alltså HB är väl, de har ju flest utländska spelare i ligan om man tar bort Modo. Kanske Modo är, kanske man kan ha lite förståelse för med tanke på att det är första året och sådär. Under 60% svenska spelare och ja, Färjestad ligger ju på över 90 exempelvis svenska spelare. Jag vet inte vad ni har på tanke om det.
Ja, alltså jag vet inte vad jag ska tycka egentligen. Jag vet, jag läste en intervju med sportchef heter han Evertsson i Växjö, va? Att han var mer tvärtom. Han sa det att jag skiter fullständigt i vad de är födda i Älmhult eller i Cincinnati. De kom hit så att de är professionella yrkesmän. Och det finns ju en take på det, men sen inbillar jag mig att när det väl, om det går dåligt i en grupp, när du har många olika nationaliteter, så tror jag det är svårt att se vem det är som liksom tar fanan och går i täten lite och får ihop gruppen. Jag tror att det kan bli väldigt lätt att det splittras då. Att man kan få ett finskt gäng där, ett nordamerikanskt gäng där. Och det finns liksom ingen sammansatt kärna i det riktigt.
Det är nog... jag håller väl med om att det är kvalitet som är det som är det viktiga. Det svåra är, tror jag, att ha en rudimentär scouting på spelare som inte spelar i Sverige.
Mm.
Att det är svårare för en sportchef att hitta kvalitet för att man kan inte se spelarna tillräckligt många gånger och så vidare. Så det krävs ju kanske mer jobb för att göra det. Växjö är ju grymma. De har ju Evertsson som har massa han har väl hur många liksom, exempel som helst på det där. Tillsammans med Patrik Hallo som hade väl kanske lite av den rollen som jag. Han är väl assisterande sportchef nu. Han är ju också analytikskille.
Ja, min känsla också var kanske lite mer, ska man säga, skillnaden mellan Hult och Montén kanske. Att Hult kanske ändå var lite mer värva utifrån kanske roller de ska ha. Medan snubben kanske, ja, som vi sa förra avsnittet, kanske värva lite mer med den stora fiskhoven. Och det är väl lite så som jag tänker Evertsson gör också. Han värvar utifrån roller. Och därmed kanske det spelar lite mindre roll vart ifrån de kommer. För de vet exakt vad de ska göra. Samtidigt då som HV kanske får ett lag som förra säsongen var liksom fylld med egentligen kanske första, andra linjespelare. Fast som ändå inte får ihop det för att rollerna är så otydliga. Så det är lite så som jag känner kanske också är problemet här. Att det blir inte så tydliga roller oavsett vilken nationalitet man har.
Jag tror Simon, du är inne på en bra grej där, för att vi hade ju nubben här förra avsnittet och jag frågade lite om scouting då, och de har ju liksom ingen scout som kollar på SHL. Jag fick lite annat tips från en annan gubbe också då, som sa att de ser liksom nästan aldrig HV-folk ute på arenorna. Det är de flesta klubbarna representerade, och jag känner bara någonstans har det gått snett i själva rekryteringen, att du har liksom inte pusslet klart, du tar någon bit här och sen så blandar vi ihop det här i några ingredienser och så ser vi vad vi kommer ut. Det kan bli ett guld 2017, fast det var ett bra lagbygge i och för sig. Men det blir så lång tid mellan träffarna.
Jo, men det var också, man ska också vara ärlig och säga att 2017 var på många sätt en lyckoträff, för man behöll typ nästan samma trupp som året innan. Och kollar man typ på spelarna så var det väldigt många spelare i ålder 20-25 som var väldigt bra liksom. Det var liksom inte heller jag ska inte ens säga att det var heller alltså någon form av långsiktigt lagbygge som ledde fram till det där, utan det var ju mycket att ja, vi hittade några riktigt bra spelare i bra ålder och man behöll samma trupp i stort sett. Och sen skulle jag säga att ett litet problem blev ju egentligen när man försökte ändra lite profil på laget, för att vi har ju varit ett, som man ska säga, ett core-starkt lag, alltså ett lag som har mycket puck, och det krävs ju en viss typ av spelare kan man säga. Alltså vara duktig på corsi, det är som en egenskap, det är egentligen som att kunna skjuta bra liksom. Det är något man är duktig på. Det finns spelare som är bra på det här under hela sin karriär. Och HV hade en kärngrupp av dessa spelare, men som kanske var lite trubbiga. Och då ville man ändra profil och tog in ganska mycket skickliga spelare som skulle spela samma HV-spelet som de här Corsi-starka inom situationstecken spelare gjorde då. Och då blev det liksom kanske en liten mismatch mellan spelartypen och själva spelsystemet, om du förstår vad jag menar.
Mm. Väldigt intressant take det där. Det är inte så, om man inte har hört innan det synsättet, men det makes sense.
Ja, men jag kan ju se det tydligt på siffrorna liksom, att det blev ju en helt annan. Ja, men det var väl Alexander Bergström året där. De är ju superskickliga spelare, men de kanske inte är den, spelar den typen av hockey. Och då blev det liksom inte, det blev liksom inget bra av det. Antingen får man ju kanske bygga laget. Jag tycker man ska ha alla delar såklart av detta. Liksom man behöver folk som kan gnugga ner en motståndarformation genom att hålla pucken i 1,20 anfallszon. Så man behöver de spelarna också. Men de spelarna finns inte riktigt just nu i laget, tycker inte jag.
Nej, det kändes som att man kunde ha lite potential till. Jag tänker Lindbäck, Stackestad, Möllgård skulle kunna säkert vara där nere också. Ticka och de här, men det har liksom inte blivit riktigt så. Såklart, det är ju delvis för att hela laget varit dåligt. Men det är väl någonting sånt som man hade gärna velat kunna luta sig mot lite. Att man åtminstone har någon kedja som kan stoppa bästa kedjan i andra laget.
Ja, exakt. Och det är ju som de spelarna som på mångt och mycket liksom bygger upp offensiven också.
Men om vi tittar lite framåt här, nu känner jag att den här säsongen blir väl räddningsplanka 2.0, överleva ännu en säsong då. Jag har en liten så här take att någonstans, någon gång måste man nog riva upp det här igen och värva in en sportchef som tillsammans med en handplockad tränare sätter en kravprofil på hur HV71 ska spela ishockey. Och sen värvar du spelare ut efter det hjälp av ett väldigt tajt scoutnätverk. Och då får det ta 3, 4, 5 eller 7 år. Förstår du lite vad jag tänker?
Ja, men absolut. Det kommer ju ta tid och tålamodet finns ju inte.
Nej, fast det tålamodet liksom måste finnas nu. För att det går inte komma 11, 12, 13, 14. Och sen är det ny räddningsaktion, ny kickad tränare. Och så kör vi det här bara runt. Jag vet inte riktigt vad. Det blir så här lite hopplöst läge till slut.
Ja, jag tror det har säkert funnits innan. Jag tror att klubben måste liksom hitta en spelidé som man vill ha. Och sen ska man hitta en tränare som kan utföra det. Det är som den enda man får börja, tycker jag.
Mm. Jag vet inte, det känns som att vi står och pratar om hur ska det här HV-laget kunna liksom göra den här HV-hockeyn som vi pratar om i alla år. Och kanske någonstans finns det någonting i det också, att det finns ett outtalat spel som HV ska spela oavsett vilken tränare eller vilket långsiktstänk man ska ha. Jag vet inte om man ska skrota det på något sätt, för det känns som att vi bygger upp krav på spelet trots att vi ska vara helt öppna för nya generationens hockeyspel liksom. Men nej, jag vet inte, det blir väldigt flummigt det här, men det är liksom
nej, jag förstår du tänker, men jag tänker så här att HV-hockeyn baseras rätt mycket på de tankar man har från den här gyllene generationen som HV precis, hade där med 76-erna liksom. Och den generationen kommer ju aldrig komma tillbaka. Det är ju, visst, det skulle väl kunna hända med, men det var ju då, och nu är det en annan sak. Så nu gäller det liksom att hitta de här organisatoriska delarna som gör att man kan bli en vinnande klubb på sikt. Och det har liksom inte med, det kan inte ha med 2 eller 3 spelare att göra, utan det här måste man liksom sätta mer organisatoriskt och leta efter de nycklarna. Man kan liksom inte tänka sig att nu ska vi spela HV-hockey för att Davidsson och company körde över folk första bytet liksom. Mm. De var ju sjukt bra.
Ja. Yeah.
Och där kanske vi aldrig kommer kunna vara, men man måste ju ändå kunna göra saker och ting bättre än vad vi gör nu. Om man har 3:e eller 4:e högsta lönebudget i ligan och presterar de här siffrorna. Det är ju som inte okej.
Vi pratar ju en del om de gästerna som vi har haft, och jag och Jonas har pratat en del om att man har ju gått igenom det här så många gånger nu de senaste åren. Och vi har ju varit inne och petat lite kring det här problemet. Men om jag frågar dig rakt upp och ner, Simon, vad tycker du är liksom stora problemet? För HV har ju ändå vänt på alla stora som små stenar för att försöka vända den här negativa trenden med den här klubben med ändå så stora medel som de har. Men det, på något sätt känns det som att landa på att det ligger någonstans i väggarna, den här mentaliteten. Men vad skulle du säga liksom?
Ja, jag förstår frågan. Den är ju ganska stor och det är svårt för mig som inte är innanför väggarna liksom. Nej. Det är så som händer. Jag tycker ju Limpan är en väldigt kompetent människa liksom. Det tycker jag absolut. Sen är det ju olyckligt att man ska behöva hoppa mellan klubbchef då, ner till tränare. Liksom, det känns ju också väldigt märkligt, tycker jag.
Mm.
Men det som behövs är ju utvärderingsförmåga. Alltså, de behöver någon analytiker. Det behöver absolut inte vara jag. De behöver någon som är duktig på det. Mm. För man behöver det när man ska ta, när det brinner exempelvis. När, alltså, som vi har gjort nu, när man förlorar väldigt många matcher, då är det lätt att man tar känslomässiga beslut, och det gäller nog styrelsen också. De blir också känslomässiga när de sitter där på sina platser, men det gäller att ha någon som är lite voice of reason liksom, när känslorna börjar svalla. Och då behöver man någon som kan titta på siffror och är duktig på det och kunna komma med input och säga att ja, detta ser inte bra ut, men vi är på bättringsvägen, nu har vi lite otur, eller det här ser väldigt dåligt ut, det är klart vi måste göra någonting. Man behöver någon som har den kompetensen. Det är kanske inte det viktigaste, men det behövs i alla fall. Sen tycker jag väl att det är svårt att utvärdera sportchefen Nubben på så här kort tid. Men jag tycker väl med facit i hand att det är alldeles för många värvningar som är för dåliga. Det är jag inte ensam om att tycka. Och har man den budgeten man har, så kanske man också bör göra lite bättre due diligence än att göra allting själv.
Yeah.
Man kanske behöver ta in hjälp på den fronten också.
Den här analytikertjänsten och scout, de hade ju en scout innan, det avpolaterade sig i samband med degraderingen. Det är som du säger, HV drivs i stort sett som ett storföretag, omsätter x antal miljoner. Och då känner jag lite så här att hur kan man inte ha kollat på de bitarna, att anställa någon analytiker, anställa någon mer, alltså någon sportchef som jobbar mer mot siffror. Alltså står det lite det här att det är lite som, det går lite på uppstuds, för vi har så mycket pengar så vi kan värva spelare och vi kan gå nit några gånger, men där hittade vi en Laledja på tre missade värvningar. Och någonstans blir det sen frustration till slut, bara att det känns som att de drivs något korplag ibland när det gäller att titta mer liksom på, ja, vi pratar om siffror och så här nu, att det struntar vi lite i för vi sparar lite pengar på det.
Men jag tror också att konkurrensen är så pass tuff nu i SHL. Alltså alla har ju blivit väldigt mycket bättre. Liksom. Alla klubbar har blivit mycket bättre på att scouta och på att förutse och förstå vad som krävs för att man ska lyckas i SHL. Och har man inte liksom, har man en konkurrensnackdel med hela sådana saker, så liksom, då krävs det inte så mycket för att man ska bli omsprungen. Det tror jag inte.
Mm.
Det finns så otroligt mycket att göra, och själva klubben har ju stödet, de har företagsamheten runt omkring, de har ju så mycket gratis liksom. Så det är liksom den sportsliga delen som måste upp.
Mm. Det får bli en omstart igen. Mm. Så vi ser om vi orkar med det, Carl.
Ja.
Men det är jäkligt intressant, Simon, faktiskt. Får de här siffrorna.
Jag kan säga det från min egen synvinkel. Jag hörde av mig till klubben i somras här och kollade läget lite och se om de var sugna på att göra någonting. Men då vill jag göra någonting på riktigt. Liksom. Alltså, då får man göra en satsning. Men det verkar inte som att de alls var sugna på att ha någon överhuvudtaget. Så jag gissar på att det är Nubben som inte tycker att det är intressant.
Och då väljer han en annan väg och jobbar sportcheferi på ett annat sätt.
Ja, men jag förstår ju honom också på det. Där förstår jag honom. Om man inte tycker att det är intressant och inte ger någon extra värde, då ska man inte lägga pengar på det. Det är ju helt enig liksom. Men sen kan man ju ha olika åsikter om man ska ha det eller inte. Men jag tycker det är helt rätt att inte ha det om man ändå inte ska använda det. Men klubben hade ju ett större analysbudget 2017 än vad de har 2023. Liksom. Det känns bakvänt på något sätt.
Mm. Och då tänker
med tanke på all data som finns.
Ja, då tänker jag 2016-17 kanske. Vi låg lite i framkant när det gäller då, eller lite först i klassen där, och sen har de flesta då byggt på det här medan vi då har gjort tvärtom.
Mm. Ja, men så är det verkligen. Vi var ju 2-3 stycken klubbar som jobbade ganska aktivt då första året där, och nu skulle jag säga att de flesta klubbar gör det. Inte alla, men de flesta.
Mm.
På olika nivåer, och det är ju liksom allt från scouting till assisterande sportchefer som har, alltså mina föregångare i hockeylabbet är ju assisterande sportchefer i Leksand och Färjestad liksom.
Mm.
Det är ju för att de tycker att de bidrar med värde. Annars skulle de inte vara det.
Nej. Det varmaste, och tack att du ville vara med i podden.
Ja, tack själva.
Så hörs vi.
Mm, hörs vi.
Hej.
Ja du, ett stort tack till Simon återigen. Det var ett väldigt, väldigt givande segment och en rolig intervju att göra.
Ja, mycket intressant.
Vi gick in på väldigt mycket intressanta delar, och vi pratade ju då en del om Det här tränarbytet som skedde nu, det är väldigt omdiskuterade. Där vi sparkade Thomas Montén och nu har Johan Lindbom klivit ner igen. Vad har du att säga om det, Jonas Agnesson?
Ja du, Carl Andersson, jag börjar med att säga så här. 2011, Janne Karlsson kicken. 2013, Ulf Dahlén kicken. 2015, Andreas Johansson kicken. 2018, Johan Lindbom kicken. 2021, Niklas Ram kicken. Januari 2023, Tommy Samuelsson kicken. Oktober 2023, Thomas Montén kicken.
Mm.
Det är det jag har att säga om det. Så återkommer jag lite där, så får du ta din lilla take först.
Ja du, jösses. Det är ju något fundamentalt fel. Det kan ju vem som helst se. Det är inte roligt att gå så här hårt på den här klubben som vi älskar så mycket, men vem som helst kan ju se att det är någonting som gått väldigt, väldigt fel. Det kan ju inte, det är ju helt häpnadsvärt så många tränare som fått sparken. Så många felrekryteringar, och då är det ju ändå bara två sportchefer som har gjort alla de här, va?
Ja, det är ju Hult och Nubben då.
Hult och Nubben, och Nubben har stått för två utav dem då, tror jag, eller två eller tre.
Ja, det var väl Stillman lite i början där, va?
Jo, så är det också.
Med Janne Karlsson där kanske.
Så är det ju, och Åkerman som också fick bort.
Ja.
Ja, nej.
Ja, nu ser du så uppgiven ut. Jag tänker så här, nu blir det filosofiska rummet här i ett par minuter. Jag vill spola tillbaka bandet lite till pandemisäsongen 2021 när vi åkte ur.
Japp.
HV åkte runt i tomma ödsliga ishallar och förlorade. Och man anade rätt tidigt vad det skulle ta vägen den säsongen, att det skulle bli en degradering. Och det var ju aldrig ens nära i kvalet sen mot Brynäs. Då var det mer så här liksom någon form av tomhet och att, ja, lite ledsamt över allting i stort sett.
Japp.
Sen blev allsvenskan, det var vad det var. Vi gjorde jobbet, kom tillbaka. Man fick ändå vara glad att de var matcher, men det var liksom till SHL man skulle.
Japp.
Sen förra hösten började det riktigt knackigt. Det blev någon form av oro tycker jag, men samtidigt ställde ju publiken upp. Det var väl 12 fullsatta hus.
Japp.
Och man hörde nog knappt ett burop, tror jag inte, på hela säsongen ändå när det var som tyngst.
Konstigt nog.
Så då var det här liksom, om vi säger att det var lite tomt och ledsamt pandemiåret, så ersatt sen, tycker jag, nästan någon form av oro förra säsongen som ändå slutade väl. Vad som då har hänt den här säsongen tycker jag är att då är det egentligen en grej kvar på den här känslomässiga skalan. Det är nog ilska och att förbannade, alla folk blir helt enkelt förbannade. Ja. Och jag tycker det klimatet det var runt, det började redan koka liksom efter Norrlandsturnén. Det var många som hade åsikter och tankar, och det här liksom, det byggdes upp till slut, och någonstans så nådde vi ju det här klimaxet då med den här 0-8-matchen mot Malmö. Och jag säger så här, det var ju ett klipp som blev viralt där, för några supportrar lämnade väl ståplats och gick ner och vevade lite mot bänken och plexiglas. Men jag känner lite så här att det kunde varit jag också som var där.
Japp.
För någonstans, någon gång, så får folk faktiskt bli riktigt heligt förbannade och känna att nu räcker det. Det går inte bara att stå och klappa sen vi älskar HV efter en sån match, utan någon måste reagera och säga att nu är det nog liksom. Och jag tycker att det var, jag stöttar det uppträdandet. Jag säger att det kunde vara att jag har någon kompis också som känner likadant. Och också på något sätt att till spelaren också, hur det såg ut, att man egentligen då när Malmö får göra 3 mål på 53 sekunder och avsluta med 8-0, att det känns inte som att de brydde sig. Det var liksom uppgivet. De slänger tränarna framför bussen, varsågoda, kör över dem. För då blev jag av med huvudtränaren, det var den känslan. Och det här tycker jag också, så att som spelare i HV71, de är inte HV71. De är där 1 år, 2 år, 3 år på sin höjd. Sen då de vidare till nästa arbetsgivare och en god månadslön där också.
Precis.
För att HV71, det är supportrarna. Och supportrarna är HV71. Ta bort de 6 000, 7 000 som går till hallen varje kväll. Vad är HV då?
Nej.
Ingenting.
Vi är ju en 2021-säsong där vi åker ur.
Ja.
Det är ju ett praktexempel på det.
Så att jag någonstans, och det, att man inte då visar då som spelare, kanske den matchen mot Malmö exempelvis, att man inte visar mer inställning, mer passion och mer hjärta. Och kanske lite, ja, i stort sett respekt för klubbmärket. Där tycker jag det passerar som en gräns. Och jag tror att det nåddes, det var botten där 0-8. Och efter det kan det egentligen bara bli bättre.
Ja.
Sen är frågan hur bra det kommer bli. Men jag vill aldrig, aldrig någonsin uppleva en sån match igen i Kinnarps Arena eller Husqvarna Garden eller vad den heter om 20 år.
Nej, jag måste säga det. Jag har aldrig varit med i en sån stämning. Jag skulle nästan inte vilja säga i något sammanhang där jag varit på plats. Så otroligt hetsk stämning det var. Och jag är med dig fullt ut där, Jonas. Jag förstår publiken till fullo. Inte att man skulle attackera spelarna fysiskt, men jag förstår absolut alla burop, de här människorna som står och skriker på spelarna. Och jag kan ha en förståelse för det. Självklart ska ju aldrig någon komma till skada oavsett situation, men det blev det ju inte nu. Och jag tycker att det var en hälsosam reaktion från publiken, för att jag hade kanske inte resonerat på samma sätt om det här hade varit varje match och vid första nederlag att publik skulle reagera så här. Men som du sa innan, vi hade 12 slutsålda hus och de flesta kom på i andra halvan när vi var kanske...
Ja, i stort sett borta.
Ja, när vi behövde det som mest egentligen. Och jag tänker också på efter den här 0-8-matchen och nu när vi vann mot Oskarshamn senast. Vad var det då? Vi åkte med fulla bussar till Oskarshamn. När laget vann och vi kom tillbaka hem, laget kom tillbaka hem mitt i garden, stod det fans ute med bengaler och sjöng ramsor och låtar och hälsade laget välkomna tillbaka för att de hade krigat. HV-fans är, jag tycker vi är bra fans liksom. Vi är inte de som viker ner oss och klagar över det allra minsta när det väl börjar blåsa emot lite, utan det ska gå väldigt lång tid för att vi ska reagera så här.
Nej, jag håller med dig 100% och det, men någonstans topplocket fick gå, bägaren rann över och hårtorken gick fram och jag köper det. Sen en annan sak som vi har fått två tankar nu samtidigt i huvudet här. Att där får man gärna balla ur i arenan och liksom kicka lite plexiglas och sådär. Men skilj på person och prestation. Vi måste, alltså folk är så dåliga på det.
Mm.
Spela HV som en påse nötter, då kan jag säga det eller skriva det i bloggen att HV spelar som en påse nötter. Men man kommenterar aldrig spelare utefter vad de gör eller hur de ser ut. Eller, alltså, jag förstår lite vad jag menar. Och det är så mycket nu på sociala medier som det var någon vecka där att det liksom är egentligen rena... Ja, inte hot kanske, men det finns en hatisk bild där folk sitter och gömmer sig bakom tangentborden och sådär.
Mm.
Det är bort med den skiten bara på riktigt. Sen måste man kunna få vara arenan och uttrycka sin besvikelse. Mm. Det, som säger, det handlar om en sak, det är passion för Jönköping, passion för HV71.
Så är det faktiskt, och det är ändå någonting som man får köpa in sig på när man kommer hit. Att, och det är ju inte en speciellt svår situation tycker jag heller, för att vi är de första att kritisera, men vi är definitivt också de första att hylla så fort det går bra.
Oja.
Det har vi ju verkligen fått lära oss efter förra säsongen. Så jag är ändå glad för de supporterna som vi har här i stan och att det är så stort hockeyintresse och att vi ändå reagerar som vi gjorde, för det kändes verkligen som att det behövdes.
Absolut. Men rent krasst, Johan Lindbom in i båset igen.
Yep.
Vad har du för, vi pratade lite med Simon om den då, men bara det tog 12 omgångar då, va?
Ja, det gjorde det. Inte rekordkort tid för en tränare blir sparkad SHL, men det kändes ju som att jag vet inte om allting låg på Thomas Monténs axlar versus om det var lagets prestationer. Alltså det är ju någon slags mix av allting tror jag, med orutin och att laget inte kommer kunna komma samman och förstå den här spelidén som Thomas lagt upp för dem. Men hur som helst så behövdes ju en förändring tycker jag, och på något sätt kan man inte sparka alla spelare för att spelidén inte tas upp rätt utav dem, utan då blir det ju en mycket enklare åtgärd att då byta huvudtränare, vilket jag tycker att man gjorde rätt, för man har ju ändå en påvisad bra ersättare i Johan Lindbom som gjorde det förra säsongen. Sen måste jag passa på att hylla Johan Lindbom också som vågar kliva ner en gång till. Det är en man som absolut inte skulle få någon kritik för att han inte lyckas sätta något spel denna säsongen, om det nu skulle bli så. Det är ju som sagt väldigt svårt att kunna rädda två sjunkande skepp på rad efter varandra. Så, nej, men jag känner mig nöjd med den situationen som vi är i just nu. Med att Johan Lindbom kommit ner. Jag tycker man ser att man förenklar spelet lite mer på de matcherna som har kommit. Direkt med Malmö borta så tyckte jag att det var liksom lite lugnare på något sätt trots att vi förlorade. Jag ser försiktigt mer ljus på situationen. Det ska bli intressant att se hur de reagerar ikväll, killarna, när vi möter Skellefteå. Det kommer vi ju få veta när det här avsnittet är släppt. Hur är dina känslor?
Ja, men jag håller nog med mycket du säger. Jag känner att nu blir det ju den här räddningsaktionen igen då, för samma gubbe som förra året. Men bevisligen så, jag tror inte, alltså, det flyger inte runt Lindbom liksom när det gäller det offensiva spelet. Men Nej. Jag tror i det här läget laget är nu. Sätt 2-3 grundpelare i omklädningsrummet där folk vet hur de ska agera i spelet utan puck i egen zon. Och så bygger vi därifrån. Precis. Och det tycker jag, som du säger, det finns redan liksom tendenser till det.
Mm.
Och sen får man liksom ha det här. Och nu handlar den här säsongen egentligen bara om en enda sak. Det är två lag efter sig och satsa på plats 12.
Mm.
Och då får vi väl hoppas då. Och sen vad som händer efter det, det får vi ta ett annat avsnitt. Utan nu är den här säsongen, nu blir det en räddningsaktion ännu en gång. Vi får acceptera det och ta det och så hoppas vi att det är två lag efter. Sen hur det är långsiktigt, för jag tror inte att Johan Lindbom kommer träna HV nästa år.
Nej.
Om HV hänger kvar, det är svårt att se. Men det får vi ta längre fram, utan vi får på något sätt bara ta det här nu och så får de köra vidare på det.
Mm. En liten ljuspunkt i det hela är att vi åtminstone får den här förändringen nu, snarare än att det är i december som förra förändringen kom. Januari kanske.
Ja, januari till och med.
Ja. Så att vi har ju mycket tid på oss nu i alla fall att fixa det. Och, som sagt, väldigt svårt att kunna säga någonting nu. Det är ju någonting vi får återkomma till nästa avsnitt, hur det ser ut. Men ja, det blir intressant.
Yes. Lite spelarförändringar. Nick Shore blir klar. Ja, det var väl 2 timmar efter vi hade stått här med nubben.
Yep.
I några timmar där att det var klart där.
Mm-hmm.
Jag återvände då efter sin lyckade session förra året. Och han var väl MVP borta mot Oskarshamn, tycker jag, 1+1, och det hände ju saker hela tiden där.
Mm.
Vad har du för take på Nicholas Shore?
Det är perfekt nu i juletider. Saint Nicholas.
Saint Nicholas, ja.
Nej, men jag tycker att jag är väldigt positiv till det. Jag tycker att han kompletterar André Pettersson väldigt mycket bättre i första kedjan och för den delen Isak Brännström hittills också. Jag tycker inte man fick till det riktigt. Det såg ju ljust ut med Borgström däremellan första matcherna. Men jag tycker liksom inte att det blev liksom inte så långvarigt positivt, tycker jag, den första kedjan. Isak Brännström försvann lite och Borgström var inte heller. Det är liksom lite blandade prestationer ibland. Jag tycker det kan vara skönt att ha en center som mer främjer sina ytterforward, som jag tycker Nick är. Sen kan ju Nick också kliva fram i viktiga situationer också och göra en del poäng själv. Men jag, om man bara kollar till Oskarshamnsmatchen senaste, så tycker jag att det är liksom ett lugn, ett bättre driv, en som verkligen tar åkningar genom mittzon, tar på sig ansvar, åker fram mot mål, kanske inte kraschar mål lika hårt som man ska göra kanske, men jag tycker att det är ett bra komplement till Isak Brännström och André Pettersson. För man särade ju lite på dem för att testa. Man skickade ju ner Brännström till en andra kedja för att testa honom där. Och skicka upp Lens, tror jag det var. Så det ska bli intressant att se ikväll. För det är ju ändå en startsträcka för Shore också. Och jag tycker han ser bättre ut i år hittills faktiskt än vad han gjorde förra säsongen.
Framförallt tycker jag han ser bättre tränad ut.
Eller hur?
Det är ju... Då kom han från, var det Schweiz förut eller?
Ja, precis, ja. Från Zug tror jag.
Och nu har han varit försökt ta plats i NHL där, så det känns mer slimmad. Sure också. Och det är så att säga att nu är ju han inne i det, han vet vilka han spelar med. Det är ju inte den här milsvida startsträckan att ta 2 mål innan han är igång, utan han kan ju i stort sett gå i skarpt läge direkt då.
Nej, precis. Och det kan man verkligen hoppas. Nu ska man ju inte ta upp sådana fakta och göra det relevant, men det, enligt Sportbladets uppgifter så var det en ganska rejäl summa som man fick betala för Sure. 2,8 miljoner netto.
Ja, det blir ju pengar det. Mm. Men det är som vi säger i HV-land att det är dyrare att åka ur.
Det är väldigt, väldigt sant. Och åtminstone vet man ju vad man får här i alla fall. Vilket är väldigt skönt. Från en center till en annan så kan man gå in på Tommy Ticka då, där vi fick uppgifter på att han har spelat skadad under större delar av säsongen hittills.
Ja, han skulle ha spelat på 70% av sin kapacitet då. Mm. Jag vet inte riktigt. Ja, det är ju ljumskarna som har varit problemet, vad man har fått reda på.
Mm.
Sen kan man ju tycka då om det, om man ska ha en skadad spelare, om så är fallet, att han skulle gå in andra lina med mycket istid.
Mm.
Vem är det rätt för? Är det rätt mot laget eller rätt mot honom själv? Det känns väldigt konstigt allting där.
Mm.
Men du har väl varit på någon träning i veckan som vanligt, Carl, så du har väl sett om han är med?
Ja, men jag har varit och kollat lite grann. Det är det som är fördelen med plugget, att man kan ha ganska luftigt schema.
Du hade suttit ändå, tror jag.
Tagen på borgärning. Nej, men det är ju en liten hatt som man fick käka upp lite, kändes det som, nu in på säsongen. Det har ju i och för sig varit med många spelare att de har liksom inte riktigt blivit så bra som vi trodde att de skulle vara. Samtidigt så har vi haft rätt mer på Strålman och Borgström. Men Tick har ju varit en sån då som man fått ifrågasätta en hel del. Jag har inte riktigt förstått varför det har blivit så fel med honom där. För jag tyckte han såg liksom bra ut. Nu alltid försäsong är försäsong. Men tycker man att någon ser intressant ut, så liksom ser de intressanta ut. Och Det var en väldigt konstig dalande bana. Han liksom försvann väldigt mycket i matcherna inledningsvis. Vilket jag inte riktigt förstod. Han är ju den som verkligen som ska krascha nätet. Vilket jag tycker att inte våra center har gjort så mycket inledningsvis på säsongen. Men ja, då har vi ju fått kanske ett svar nu på att han har spelat skadad. Inte för att han ska få någon rakethöjning nu kanske, men han kan jobba liksom lite mer problemfritt nu förhoppningsvis. Om han är med ikväll eller nästa match. Och han får ju ett helt landslagsuppehåll på att träna ihop sig nu.
Vi får väl säga kravbilden där får bli att han får bli frisk då. Om man nu kan gå på 100% och sen kommer det ju vara en fjärde lina center för honom.
Mm.
Speltid 9-11 minuter.
Precis.
Sen får man nog göra en utvärdering efter säsongen där det är ett lukrativt treårskontrakt också för säkerhets skull. Så att, ja.
Ja, det blir minst sagt intressant. Han kommer behöva höja sig en hel del och det blir ju en väldigt trång centersida där vi egentligen har Borgström, Shore, Nettinen, Ticka, Stackestad, Fiske Möllgård och så Lindbäck då som de säger kan spela center. Men det lär ju inte behövas nu då. Men ja, det är en kille som behöver höja sig Tommy Ticka och vi får se vad han kan göra med en frisk kropp nu i alla fall.
Absolut.
Ja, som du säger Jonas, som jag får säga idag, vi börjar gå ner för landning. Tack för ett roligt avsnitt.
Det är samma Carl och tack till Simon en gång, det var ju fantastiskt trevligt.
Nej, otroligt roligt. Det känns ju som att vi måste ta upp en grej innan vi lämnar dagens avsnitt och det är ju faktiskt att en stor HV-ikon har lämnat oss. Lite före min tid och lite före min kunskap så att jag passar över den helt och hållet till dig Jonas som avslutning på podden då.
Så är det ju Carl, det kom ju beskedet här i början av veckan att Ove Ljungåker gått ur tiden, 84 år. Och för er yngre nu ska ni förstå en grej här att ikon kallar man inte vem som helst, men det var en Ove Ljungåker i HV-land och han kallar sig också då för Mr. HV.
Mm.
Enkelt sagt, utan eller ingen Ove Ljungåker, inget HV som vi känner idag, det var han som var med och byggde upp klubben. Hade inte Ove Ljungåker gjort sin gärning här så hade det inte funnits något som blev Kinnas Arena och något som blev sen Husqvarna Garden. Så att vi ska vara försiktiga med ordet ikon, men i det här fallet tycker jag han är klockren för den beskrivningen faktiskt. Och det är så här att jag just vi har pratat lite om passion och kärlek till sin klubb idag och det kanske brist på den. Det här var då en man som verkligen brann för det här. Och jag tar med friheten att citera vad en av hans söner, Emil Junke, sa till Jönköpingsposten tidigare veckan. Han sa så här att vi har ett annat perspektiv från familjens sida, men alla har nog svarat att det känns som vi var ett 5 barn i familjen. Det är jag, Malin, Emma, Peter och HV71. Pappa har behandlat klubben precis som just det, ett av hans barn. Slutcitat. Mm. Och så säger vi vila i frid.
Vila i frid. Tack så mycket hörni.
Tackar. Och innan vi stänger ner podden för idag vill jag säga att vi gör det här avsnittet med hjälp av vår samarbetspartner Krog & Company. Och som ni kanske vet är Krog & Company Jönköpings största nöjesställe med allt från den bästa nattklubben, krogshower till after work quiz på fredagar. Snart är det dessutom dags att boka julbord och det ska ni naturligtvis avnjuta på Krog & Company. Stort tack för att ni möjliggör det här avsnittet av Vita, Gula, Blå.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.